Nu börjar ett nytt program på i Radio Tyresö, succékanalen 91,4. Tyresö U-lands- och fredsförening, alltså TUFF. De jobbar i den gamla, fina, demokratiska traditionen med offentliga möten. Och tycker att face to face är faktiskt ännu bättre än till och med Facebook. Nu ska vi få höra en inspelning från ett TUFF-möte i mitten av november, när vi gästades utav doktor Ibrahim Isak. Och han vet mycket om Syrien. För han är syrier och dessutom ordförande i Syriska riksförbundet. Så här lät det under den första hälften av det mötet.
Ibrahim Isak heter jag. Jag är ordförande för Syriska riksförbundet, som representerar alla syriska föreningar i Sverige. Och jag har med mig Elias.
Elias Eskavo. Mm. Ordförande i Syriska föreningen i Stockholm. Vi har varit med om några manifestationer och demonstrationer mot kriget som är i Syrien.
Vi börjar med den här manifestationen. Varför och vad är det som har hänt? Det var hot från USA då att de ska attackera Syrien. Och vi sa nej till krig mot Syrien och nej till krig i Syrien. Det är inte bara för att det är regeringen eller det är motståndarna som har använt kemiska vapen enligt vad USA har sagt. Det är för att skydda Syrien och folket i Syrien som är bröder och syskon och släkt och anhöriga och vänner som bor där. Och det finns barn och det finns kvinnor, och USA när de attackerar, när de anfaller, de tänker inte på någonting annat än deras intresse. Det har varit så, det kommer att vara så hela tiden. Och det var det som vi har sagt nej till USA, för att vi har inte glömt Nagasaki, Hiroshima, och vi har inte glömt Afghanistan, Irak. Vi har inte glömt någonting, och vi vill verkligen inte att den här ska upprepas i vårt land, Syrien. Därför har vi sagt nej, och det var flera andra som har stödjat oss och varit med. Och det var en diskussion om den här boken också, Lagen mot krig, som har varit med. Så det fanns flera där och också andra länder. Det fanns föreningar från Turkiet som har varit och presenterat. Och det var folk från organisationen som stödjer eller försvarar Syrien också varit med. Det fanns flera. Syriens solidaritet heter de, har varit med. Har ni några frågor spontant?
Jag är lite nyfiken. Jag har inte sett att det är bra på liksom Syriens historia allting, och hur länge de här, alltså, konflikterna i landet har hållit på, liksom, vad som ligger grund till det och så. Skulle du inte kunna berätta lite om liksom varför det är som det är?
Ja, det är en svår fråga. I det här området, gamla Mesopotamien som det kallas, mellan Tigris och Eufrat och även Medelhavet, så har vi levt i det här området för flera tusen år. Där kom det flera civilisationer efter varandra. Så småningom kom det kristendom och därefter judendom, och sen kristendom och sen islam till det här området. Och det var hela tiden krig. Vem ska styra och vem ska ta över, och det var konflikter hela tiden. Om vi kommer till 1800-talet, det här området, det finns mycket vatten, det finns olja, och Turkiet och Osmanska riket, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, alla hade intresse i det här området. Och det var i 1918 så var det revolution. Och försökte man att bli av med Osmanska riket och med soldaterna där. Och då därefter var det också tyskar. Och det var mycket krig i området. När Osmanska riket blivit svag, och då var det första världskriget. Och då därefter kom Frankrike och Storbritannien. Och då var det tankar om att vi ska göra ett land, eller vi ska ge land till judar som har kommit från Europa. Balfour från Storbritannien, han var en primärminister där och lovat land till judar från Europa i Palestina. Och då flyttade man dit. Det var runt 36-48. Storbritannien och Frankrike har ockuperat hela det här området, stora Syrien som vi kallar för. Och 1936 blev det Sykes-Picot, där man har kommit överens om att vi delar de här områden. Storbritannien tar Irak, Frankrike tar Syrien, Storbritannien tar Palestina och Frankrike tar Libanon. Jordanien tar Storbritannien och samma sak med Egypten tar Storbritannien. Så det blev delat hela området. Och så småningom fortsätter man med de här krigen och Syrien, den Syrien som det är, det var delat då, 1936. Mer än 20 år var vi under ockupationen från Frankrike, eller den här nuvarande Syrien. Och det var 1946 tror jag, blev man självständig land, Syrien som finns nu. Det var historien därifrån det började. Men om konflikten nu, varifrån det kommer och hur det kom, det kommer. Det här området är en kombination eller mosaik av flera folkgrupper. Det finns syrianer som bor i området. Det finns assyrier, det finns armenier som har kommit från Armenien. Det finns kurder som bor i området, kommer från Turkiet. Det finns muslimer av olika slag och sekt. Det finns shiiter, det finns sunniter, det finns drus, det finns alawiter. Det finns olika grupper som bor i det här området. Det brukar vara så att det var konflikter hela tiden i Syrien och mot Syrien. Och det var konflikt mellan Israel, som det kallas nu, Palestina förut, och Syrien och alla grannländer. Och det var krig hela tiden. Börja med 67 och framåt till 73 och 82 mot Sydlibanon. Så den här konflikten har funnits hela tiden i området, om det är svar på din fråga. Nuvarande konflikt i Syrien, hur kom det sig och varifrån det kommer? Analysen säger att vi kristna är minoritet i området och muslimer är majoritet. Mer än 80% är muslimer i Syrien och mellan 20-30%, det finns inte någon statistik nu, andra folkgrupper och religioner. Vi hade judar i Syrien, men man försökte och locka dem till Israel under slutet av 60-talet och början av 70-talet och till andra länder. Nu, de här muslimer som finns i Syrien, är mer än 80% av dem är sunniter och 20% är alawiter och andra små sekter. Nu pausar jag här och går tillbaka 2000 år. Det var Mohammed, och innan han dog så sa han till folk som var nära honom. De frågade vem ska komma efter dig, vem ska ärva styret i landet eller i hela området. Så sa han, den som är närmast till mig. Och närmast till honom var en man som heter Abu Bakr. Och närmast till honom i släktet heter Ali, som är hans kusin. Och när han dog så blev det konflikt mellan de här två män och folk som hjälper dem. Alis anhängare säger, och som det kallas för shiiter, att de stödjer Ali, säger att Mohammed menade att det är den som är närmast till mig och det är Ali för att det är hans kusin. Och andra som är sunniter säger nej, det är Abu Bakr som sitter bredvid honom, och när han talade på dödsbädden sa han, den som är närmast till mig. Och det var Abu Bakr. Och då börjar den här konflikten mellan dem därifrån. Så där är sunniter och där är shiiter. Sunniterna har dödat Ali och dödat hans två söner Hassan och Hussein i Irak, i Karbala. Och därför ser vi shiiter i Irak, de är fortfarande, de har inte stödet honom till fullo. De har inte kunnat hjälpa Ali. Och därför ser vi fortfarande att de har skuldkänslor och de slår sig själva med saker och ting tills de blöder för att de är ledsna att de har svikit Ali. Det är shiiter. Sunniter och shiiter har styrt områdena beroende på vilket land i området. Irak har varit hela tiden shiiter som är majoritet och sunniter som är minoritet och styr. I Syrien är det tvärtom. Majoriteten är sunniter och styrs av shiiter som är alawiter. Därifrån börjar konflikten. Konflikten, om vi backar lite, 1982 försökte muslimska bröderna göra en revolution i Syrien, eller uppror det kallas. Och då var imen jättehård, dödat med järn och blod. Det var 1982. Så konflikten mellan shiiter och sunniter återaktiverades eller aktualiserades 1982 under den här tiden. Och så småningom tystades, folk dödades, andra i fängelse. Och så småningom fanns inte muslimska bröder, eller man trodde att de försvann. Och nu med den här som kallades för arabisk vår, och araberna säger att nej, det här är inte vår, det är jättedålig vinter. Men då börjar konflikten, beväpnad konflikt med den här demokrati, för att nu är det så i området. Turkiet är sunniter och stödjer sunniter. Saudiarabien är sunniter. Kuwait och Qatar är sunniter. Och Jordanien är sunniter. Libanon är en del sunniter och en del shiiter. Och Irak är mest shiiter nu. Och det är shiiter som styr nu efter att USA har angripit och försökt att balansera saker och ting där. Och Israel finns och tittar. Folk stödjer varandra och motståndarna får vapen från olika länder som stödjer dem. Börjar med Turkiet. Och bakom Turkiet finns det USA. Och Saudiarabien och Qatar och andra länder stödjer med vapen och med pengar. Och samma sak med Jordanien. Hezbollah i Sydlibanon, shiiter, och de stödjer regimen i Syrien. Och de skickar vapen och de skickar soldater. Ryssland kom in i bilden, och med Syrien och regimen i Syrien så har de haft flera år någon form av agreement, att de hjälper varandra med saker och ting, och även vapenhandel finns det någon överenskommelse om, så de stödjer Syrien. Varför gör Ryssland så nu? För att jag tror att de har också skuldkänslor, de har inte kunnat stödja Gaddafi i Libyen och de har lämnat honom till USA och andra länder. Så de vill gärna stödja regimen i Syrien, de vill hjälpa. För att Syrien är den balansen som finns i området. Turkiet tillhör till USA. De har vapen och de har allt där. Och det är, vad heter den? NATO. Och Syrien tillhörde förut till USA, USSR, alltså Sovjetunionens grupp. Och därför fanns det den här balansen. Och man försökte skapa den här balansen genom att stödja Syrien, ge vapen. Så att det ska vara mellan Turkiet och Israel. Det finns ett område där Ryssland eller Sovjetunionen hade någon makt där. Och därifrån kommer den här med relationer och allt. Och därför har Putin stödjat och stödjer fortfarande. Och det är samma sak med Kina som stödjer fortfarande. Det är den här gruppen. Alltså det är kommunistområdet eller kommunisttanke. Och vi ska stödja den här mot imperialism och mot USA.
Får jag bara fråga så? Diktatorn, nu kommer inte jag ihåg hans namn.
Assad.
Ja. Är han inte kristen?
Nej. Vi kallar honom här i väst diktatorn. Ja. Men folk i Syrien valde honom. Ja, precis, så vi kan inte säga att han är diktatorn. Nej, han är inte kristen. Mm. Han är alawit, tillhör till shiiter.
Och de har haft makten sedan 1970.
Och de är minoritet. Om vi går tillbaka till vad regimen säger och hur landet styrs, så all den här som pratas om nu, att det fanns konflikter på grund av religion och sånt, man kände inte av det förut i Syrien. Folk kunde leva som bröder och syskon, och det fanns, alltså jag pratar om mig själv nu, alltså vänner, och oavsett om vi är kristna eller muslimer så hade man vänner från olika religioner och sekter, och vi satt och drack och åt tillsammans och festade, alltså universitet och sånt. Det fanns ingenting sånt i själva regeringen i Syrien under Hafez al-Assad och även Bashar al-Assad. Så finns det sunniter och shiiter, och det finns kristna som representerar ministrar och sånt. Så det finns ingenting sånt. Men innerst inne finns det någonting. För att majoriteten vill gärna ha styret. Och majoriteten som ska styra. Och om man talar om demokrati så måste man göra någonting, måste man vara flera och måste man ha olika minoriteter och försöka ha dem till en större grupp för att kunna stå emot. Det finns mycket konflikter och det finns mycket mosaik i området och det finns, ja, nu pratar vi bara allmänt, men går man tillbaka så Turkiet har dödat kristna 1913 och 14 och dödat mer än flera miljoner armenier, syrianer och kaldéer och alltså olika folkgrupper. Och folk har flytt från Turkiet och kommit till Syrien. Så det är det här området. Kurder som hjälpte Osmanska riket och hjälpte i området tyskarna har flytt också till Syrien sen för att det blev konflikter. Och alawiter som tidigare flydde från Irak och från andra områden på grund av konflikter med sunniter och när de dödade Ali och Hassan och Hussein har kommit också till Syrien. Folk så småningom från andra områden har flytt till exempel Israel, Druze som det heter, en sekt i islam har kommit också till den här gruppen. Så det är olika folkgrupper, olika religioner, det är verkligen mosaik av allt och alla. Och alla har kunnat leva ordentligt utan problem.
Stämmer det att Assad-regimen lyckades att vara toleranta mot de här olika grupperna, kristna, sunniter, shiiter och så vidare, kurder, druser? Du är ju själv kristen.
Stämmer.
Så du måste ju veta hur det var att vara kristen i Assads Syrien.
Jag har inte känt någonting och ingen av kristna har känt någonting sånt att det finns den här, alltså att vi är favoriserade eller någonting annat. Vi var precis som alla andra. Men det som finns i Syrien, alltså vi har mer än 23 underrättelsetjänstgrupper. Det fanns mycket säkerhet. En kvinna i Aleppo kunde gå till fest klockan 3-4 på natten och ha all guld och sånt. Alltså kvinnor festa själva och män festa själva i Aleppo, alltså enligt islam. Men kvinnor har all guld och sånt klockan 3 nattetid kunde promenera hem. Ingen kunde stoppa dem, ingen kunde säga någonting. Så vi har verkligen under den här tiden levt i säkerhet och vi kunde känna den här säkerheten. Utan problem, utan konflikter. Priset var att det fanns folk som har suttit i fängelse. Det fanns folk som har suttit utan att göra någonting fel. Det fanns tortyr och det finns fortfarande alla de här former. Man kan inte säga att det var jättelätt att styra sånt land. Men det är... Vi kände ingenting.
Men de satt i fängelse för att de kritiserade regimen.
Precis. Då... Och du får inte prata politik på det sättet att du kritiserar eller att du inte är med regimen på något sätt. Då hamnar du i fängelse eller någonting annat, någon annanstans. Gruppen, alltså styret 1970 blev så att Hafez al-Assad som tillhör till Baas Party försökte skapa någon front som heter Hezb al-Baas. Det fanns kommunister, det fanns shiiter. Och det fanns andra som tillhörde till Jamal Abdel Nasser från Egypten förut. Alltså det fanns olika partier i området. Och han försökte skapa styre från de här grupperna. Så det fanns inte någon tanke att det ska vara bara jag som alawit som ska styra landet. Så han försökte använda alla. Ja, under den här tiden glömde jag bara säga att det finns palestinier också i området som har kommit till Syrien 1948 efter kriget mellan arabländer och Storbritannien och sen 1976 när de skickades iväg från Israel och 1973 så och 1982 från Libanon. Så Syrien har tagit hand om alla palestinier med all vapen, med alla partier som finns, med alla konflikter och de fick direkt inte någon medborgarskap men de fick ID från Syrien och de fick också pass och sånt och de kunde leva normalt i Syrien och vi har mer än 500 000 var det i början men det blev mer sen och de fick gå på skolor, universitet och de fick alla rättigheter precis som syrier. Så det fanns inte, alltså Syrien har verkligen tagit hand om alla från hela området, alla araber som kom från hela området kunnat stödja dem på all sätt och vis.
Det här verkar ju, som du beskriver det, helt omöjligt att lösa. Har du någon tanke på hur det skulle kunna? Vad är det som kommer att hända?
Det är bara Gud som vet, eller om det finns Gud. Ja. Att lösa en sån konflikt är inte lätt. Och i och med, alltså om det är mellan två personer eller två grupper så kan du lösa det. En blir starkare, den andra dödar den andra och så till slut händer det. Men nu finns det stora spelare i området. Det finns USA och sin intresse, det finns Israel, det finns Turkiet och det finns Saudiarabien och Qatar och Jordanien och Kuwait och hela det här området. Det finns sunniter i Libanon som hjälper den här gruppen. Nu finns det en annan grupp som är shiiter i Syrien. Det finns en liten del shiiter i Turkiet. Och det finns hela södra Libanon shiiter från Hezbollah och andra. Det finns Ryssland. Och det finns Kina. Och det finns Iran som är shiiter i området. Och stödjer Syrien. Och tanken var att Iran, Irak, Syrien. Ja, men här finns det shiiter område. Vi ska stödja varandra. Vi ska hjälpa varandra. Så Syrien får också stöd från Iran. Så de här två grupperna. Det är inte lätt att lösa. Det är inte verkligen inte lätt.
Hur började konflikten egentligen?
I Syrien.
Ja, i Syrien.
Alltså det var inte konflikt från början. Från början var det den här, jag vet inte om ni har hört talas om den här arabiska våren. Mm. Som det kallas. Och folk vill gärna ha demokrati. Men Syrien är något annat, precis som jag beskriver. Andra länder har majoritet av en grupp, men Syrien har mosaik av folkgrupper. Och folk som har börjat i Sydsyrien att kräva demokrati, de tystades direkt. Regimen har tagit dem till fängelse och det fanns de som har dödats och de har försvunnit. Och då börjar konflikten matas mer med hjälp av Jordanien, med hjälp av vapen från Saudiarabien och Qatar, så blev det beväpnat konflikt. Och det är jättebra att du frågar, för att nu finns det också den här största gruppen, alltså den som är Al-Qaida-anhängare. Och Ayman al-Dawahiri som är chef för Al-Qaida säger att de representerar oss, det är Jabhat al-Nusra. Och de som inte bryr sig om folk, om politik, om någonting, de vill döda. De vill styra. De vill ha islamska riket. På nytt i hela det här området. De kallar det för islamska riket i Syrien och Irak nu. Och de vill styra. Och det är de som dödar. Det är de som släktar folk nu i Syrien. Och stoppar. Det är de som inte vill att den här ska ta slut.
Är det de som är rebellgrupperna då?
Jag kan inte säga att det är bara de. Rebellgrupperna är... Ja. De tillhör till olika sekter och de olika, men mest är de islam, sunniter, men det finns olika grupper. Alltså det finns en grupp med Al-Qaida, det finns andra grupper som får vapen och pengar från Saudiarabien. Det finns många grupper, man vet inte vem är vem numera. Och ja, visst, regeringen säger att ja, men vi ska prata med motståndarna och vi vill ha Genève 2 och vi vill göra saker och ting. Men vem ska representera vem?
Men det är mycket som är baserat på religion och så.
Det stämmer. Mycket som är baserat på religion.
Du berättar om grupper här.
Mm.
För mig när jag ser då grupper och ser en grupp här, bor här i det här landet. Här. Mm. Sen bor här, en grupp där och en grupp där.
Mm.
Och då förstår jag, men så säger jag att det är mosaik.
Mm.
Och det innebär att det är huller och buller med människor. De bor överallt. Men hur kan de då...
Hur kan man veta vem som är vem?
Exakt. Och jag menar, du som har gått i skola där... Du har haft vänner från diverse olika religiösa grupper.
Mm.
För att det otäcka är, för jag får upp i Jugoslavien i det här, för där var ju människor som...
Det var inte lika många.
Nej, de var inte alls lika många, men där lärde man sig genom tidningar så här att ni ska hata kroatier och ni ska hata bosnier. Men då bodde de ganska liksom på olika delar. Men samtidigt som de pratade med människor som bodde där, ja, men de tyckte det var hemskt.
Mm.
De ville ha vänner. Och det måste du också uppleva. Du måste ha vänner. Och runt omkring, om ni är en stor mosaikkarta, då är det liksom, hur kan man ena dessa grupper?
Ja, jag ska gå tillbaka till din fråga. Hur vet man vem är vem? Det är med hjälp av namn, med hjälp av utseende, med hjälp av olika saker. Alltså du vet om någon heter Mohammed, han är muslim.
Mm.
om någon heter Hussein eller Ali, han måste vara någon shiit eller någonting sånt. Heter man Abu Bakr eller Bakr eller något, så är det sunniter. Och är man drus, så ser du hur man klär på sig, hur man ser ut, alltså mustasch och skägg. Alltså det är olika saker som visar vem är vem. Du kan alltså, någon som kommer från Malmö och pratar med viss dialekt, du säger ja, han kommer därifrån direkt. Och det är samma sak.
Ibrahim då?
Ibrahim är samma namn som ni använder och används i hela världen, som heter Abraham. Ibrahim är ett namn som kommer från Gamla testamentet. Och det är far till alla religioner. Den kallas Ibrahim i våra områden och det kallas Abraham i andra områden. Så vet man, Ibrahim är lite svårt, men går du till min fars namn som heter George, så vet du direkt att jag är kristen. För att George är Sant Göran, heter Georges alltså på arabiska. Så vet man att den här killen är muslim eller kristen. Frågar du om mor eller någonting, ser du korset. Och i Syrien är det jättevanligt att man har kors på sig.
Det måste ju liksom, ni bodde överallt, liksom, människor överallt. Det måste ha varit småfighter överallt också.
Det är eller? Så. Det är så, men inte på det sättet nu. Jag kan säga så. Fortfarande stora städer under regimens styre. Delar av de här stora städer kanske finns det motstånd. Men de är ofta utanför stora städer. I förorter är de här konflikterna och beväpnade konflikter som sker. Tyvärr är det Homs är undantag, för att där var började den beväpnade konflikten mest drabbat området, det var Homs. I området där fanns det mycket vapen och där fanns det konflikter. Så var det kärnan av den här staden som förstördes, för att där fanns det konflikt. Men regimen såg den här tidigt, tror jag, i tidigt stadie, och försökte och behålla de här kärnorna av stora städer så att det inte blir konflikter. Och runt omkring, det är helt okej att det händer konflikter. Det är där det började.
Men när Shia och Sunni, vad är det för skillnad egentligen nu liksom i religionen?
Alltså det finns lite, inte på religion, alltså Allah och Mohammed, det är det som styr, och det är de som ska respekteras, och Koranen är det som styr. Det finns olika hur du ska be, om det är mot den här sidan eller den här sidan. Du ska ha en liten sten från Alis grav under ditt huvud när du ber, eller du vill inte ha den, eller du ska tvätta dina händer och fötter på ett visst sätt och sånt. Det finns inte alltså någonting radikalt.
Man tänker som det är mellan katolicismen och protestantism.
Ja.
Vi hörde på Tyresradion, succékanalen 91,4, första hälften av ett föredrag som Ibrahim Isak, ordförande i Syriska riksförbundet, höll i Tufflokalen. Och om ni hörde andra röster, så var det alltså mötesdeltagare som kom med frågor.